Unga pojkar radikaliseras av kvinnohat på nätet. Unga rekryteras till extrema rörelser på nätet. Allt yngre radikaliseras, planerar dåd på nätet. Alla de här är nyhetsrubriker bara från de senaste åren om ungdomar, internet och radikalisering. Men kan den äldre generationen då gå med ryggen fri? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman. Och den kommande kvarten frågar jag sociologidocenten Anton Törnberg. Vem är det som riskerar att radikaliseras på nätet? Vilka varningssignaler kan man se och vad kan man göra för att motverka det? Radikalisering bland yngre människor har fått mycket uppmärksamhet i medier. Men är det bara unga som är problemet, Anton?
Nej, jag skulle säga som du säger så har det varit mycket fokus på just unga i relation till radikalisering. Både liksom i forskningen och i samhällsdebatten. Och jag tror kanske att det beror mycket på att man tittar ofta på just konsekvenserna av radikaliseringen, av den digitala radikaliseringen också. Och då fokuserar man ofta på de här väldigt uppseendeväckande och ganska extrema våldsdåden, liksom om det nu är ensamagerande gärningsmän eller så. Och då, det vet vi ju att unga generellt sett är liksom överrepresenterade när det gäller just våld. Så det är kanske ett av skälen. Liksom. Alltså vi ser till exempel No Lives Matter, vi ser aktivklubbarna i Sverige och så. Så det kan ju vara ett skäl till att man tittar lite mer på yngre. Och jag tänker när det gäller liksom äldre och radikalisering så tror jag att den kanske yttrar sig. Konsekvenserna yttrar sig på ett lite annat sätt. Att äldre oftare kanske fokuserar på, eller att det är mer drivande i hot, sprida hot och hat och så. Och det finns flera studier som pekar just på det, att äldre och ofta män då är överrepresenterade när det gäller just hot och hat på nätet. Och det är någonting som vi ser också i våra egna studier där vi tittar på till exempel Facebook och tittar på radikala extremistiska grupper på Facebook och så. Och då är det väldigt tydligt faktiskt att mycket av de här mest extrema uttrycken kommer just från äldre personer, från medelålders personer, från, och inte bara män då, utan kvinnor också. Så ett typexempel som fastnar är liksom, kvinnor kanske i 50-60 års åldern som har en gullig profilbild på en katt eller på ett barnbarn eller så, och sen som samtidigt delar otroligt hatiskt innehåll och direkt våldsuppmanande innehåll. Liksom.
Vilken kontrast.
Ja, det är en väldigt tydlig kontrast, verkligen. Mm.
Men varför har det då blivit så att det är yngre människor och deras radikalisering som uppmärksammas i medier?
Ja, men jag tror att det har att göra med det, just att man fokuserar på de här lite mer extrema konsekvenserna av radikaliseringen. Liksom. Och då är det ju oftast yngre som är drivande där. Liksom. Så jag skulle tro att det har med det att göra.
Men när vi säger radikalisering, vilka rörelser är det egentligen vi pratar om? Anton Törnberg, docent i sociologi vid Göteborgs universitet, säger att radikalisering händer både på den politiska högern och vänstern. Men om vi tittar på vem det är som sen tar sitt online-beteende offline och alltså till exempel begår våldshandlingar, är det ofta islamister och högerextrema. Det är också högern som har utvecklat bättre strategier på sociala medier, berättar Anton. Vad är det då som gör vissa människor sårbara för radikalisering?
Ja, jag skulle väl kanske säga att sårbarhet inte handlar så mycket om specifika liksom personlighetstyper eller att man har särskilda liksom psykologiska drag och så. Den tidiga forskningen försökte hitta just någon typ av liksom terroristpersonlighet. Liksom. Alltså man hade en idé om att vissa människor eller hade vissa egenskaper att man därmed blir mer liksom predisponerade, mer utsatt för radikalisering eller politiskt våld och så. Men det här finns det ganska lite stöd för, ska jag säga. Nu tänker man nog mer på radikalisering som en process, en ganska komplex process, att det finns olika vägar liksom in i radikalisering, om man säger så. Och också att liksom en och samma faktor eller en och samma händelse kan ha väldigt olika konsekvenser för olika personer liksom, beroende på liksom vilken livssituation de har, vilken social miljö de har runt sig, liksom vilket stöd de har runt sig och så. Så då pratar man mer om att det finns kanske vissa risk- och skyddsfaktorer som kan leda eller som gör att vissa blir mer kanske känsliga för radikalisering och så. Och då kan man dela upp liksom både på individnivå då, så kan det handla kanske om riskfaktorer som psykisk ohälsa pratar man ganska mycket om, eller att man har varit med om någon slags trauma, någon typ av livskris, kanske att man har blivit arbetslös eller liksom att någon nära anhörig har dött eller så. Och sen på social nivå så kan man tänka sig mer om att det handlar om att man känner sig kanske ensam, liksom att man inte har någon social trygg miljö, så att man står, man inte har riktigt någon gemenskap och så. Och sen finns det såklart mer strukturella faktorer liksom, alltså diskriminering eller fattigdom eller sådär, marginalisering och så. Så det här skulle jag säga liksom, man brukar prata om push-faktorer i forskningen. Det som alltså, knuffar in människor i någon typ av radikaliserade eller extrema sammanhang liksom. Sen finns det såklart pull-faktorer, alltså lockande faktorer i, liksom, i radikala miljöer som lockar in människor. Och då handlar det mycket om att de kanske erbjuder någon typ av liksom, samhörighet eller någon slags mening, ett syfte liksom, med någonting.
Vad är det då som kan göra specifikt äldre sårbara för radikalisering? Nå, en sak är helt enkelt att den äldre generationen inte har vuxit upp med sociala medier. Anton berättar att de har vuxit upp i en tid där det som har synts på TV, stått i tidningen och hörts i radio har varit pålitligt. Då kan det vara svårt att kastas in i den här sociala medier-djungeln med falsk information och AI-genererade videor. Det finns faktiskt forskning på att äldre sprider falskt material i större utsträckning än unga. Det som också skiljer äldres medievanor från yngres är att de generellt sett använder Facebook hellre än till exempel TikTok. Olika plattformar har olika algoritmer och olika design, och det här påverkar också hur människor radikaliseras. Medan TikTok rekommenderar grejer åt dig baserat på hurdant material du gillar eller kommenterar på, är Facebook mer baserat på vem dina vänner är, vilka sidor du gillar och så vidare. Anton berättar att radikalisering därför kan hända lite snabbare på TikTok än vad det gör på Facebook. Med det här sagt så verkar det ju som att plattformar har ett ansvar när det kommer till radikalisering. Men om de sen tar det här ansvaret, det är en annan fråga, enligt Anton. Det finns åtgärder att ta. Till exempel skulle plattformarna kunna ändra på sina algoritmer eller faktagranska noggrannare. Men då finns alltid risken att användarna sticker till någon annan plattform som är mindre reglerad. Dessutom säger Anton att när någon är långt inne i radikaliseringsprocessen fungerar inte längre faktagranskning. Då är tilliten större till konspirationen än auktoriteten. Om vi ska prata lite om vilka offline-konsekvenser online-radikalisering kan ha, skulle du säga att det finns någon samhällsrisk här?
Ja, det gör det ju definitivt. Online-radikalisering kan ju ta liksom många olika uttryck, eller kan leda till olika konsekvenser såklart. Alltså, vi har ju både de mer extrema konsekvenserna, alltså politiskt våld egentligen. Och då har vi dels en ganska lång rad av de ensamagerande gärningsmän som har, ja, men som har radikaliserats i princip helt på nätet. Så. Alltså vi har Breivik till exempel, eller Brenton Tarrant i Christchurch i Nya Zeeland och så. Men det finns ju massa andra fall i både USA och Kanada och så. Och där ser man att de har varit väldigt aktiva på nätet, de har inspirerats av olika digitala miljöer och så. Och sen har de liksom agerat på det på olika sätt. Och sen ibland pratar man också om något som kallas stokastiskt våld, eller stokastisk terrorism, som är liksom idén om att det kanske inte är någon som direkt uppmanar till liksom fysisk attack och så, men att det liksom är mer som att själva spridningen av liksom en radikal och extremistiskt demoniserande liksom retorik i digitala miljöer kan skapa någon typ av liksom atmosfär där då vissa individer känner sig liksom manade att agera på det här. Liksom. Man kan tänka sig till exempel att politiker, influencers eller så utmålar liksom en viss grupp som farlig eller så. Och då ser man att det här tenderar att öka sannolikheten för att någon sen agerar på det. Liksom. Och det är stokastiskt på det sättet att det är relativt slumpmässigt. Vi vet inte var det sker, vi vet inte när det sker. Men vi ser att när klimatet på nätet ökar och det blir mer hat, så ser vi också att attackerna tenderar att öka. Så det är lite som en tryckkokarlogik på det sättet. Och sen så finns det ju mer ska man säga, kollektiva former av våld också. Alltså där man ser hur digital missinformation, desinformation kan funka som en gnista liksom. Och det ser vi ju precis nu i Irland, tänker jag, ett exempel på. Där det är en asylsökande misstänks för våldtäkt mot barn, tror jag. Och sen har det lett till liksom massa kravaller och oroligheter och så. Och det finns ju många sådana fall just där olika rykten och misinformation på nätet sprids och sen leder till kollektiva typer av våld. Men sen finns det ju mer kanske, eller mindre, ska man säga, dramatiska konsekvenser av det här. Alltså, vi ser ju liksom att det riskerar att leda liksom inte kanske direkt till våld, men till ett hårdare, mer polariserat språkbruk egentligen, alltså mer polarisering, att liksom konspirationstänket helt enkelt förs in i mer vardagliga samtal på arbetsplatser, på gymmet eller föreningar, sociala medier och så, att det påverkar liksom lite bredare samtalsklimat och så, att det leder till mer hot helt enkelt, mer hat.
Hur ska jag då resonera ifall nu till exempel en mor eller farförälder utsätts för radikalisering? Finns det några varningssignaler man borde hålla utkik efter?
Ja, jag skulle säga att det är svårt att dra en tydlig gräns där. Det är svårt att hitta entydiga varningssignaler, ska jag säga. Men det man kanske ska vara uppmärksam på är om man ser vissa förändringar i hur de uttrycker sig, alltså i språket, liksom, att de använder kanske mer vi och dem termer, så att man delar upp liksom världen i de goda och de onda och sådär. Att allt är korrupt, eller systemet är korrupt, liksom, att man tappat allt förtroende för liksom det etablerade, liksom, om det är nu medier eller forskare eller myndigheter eller vad det kan vara. Det är väl en sak. Sen kan man ju tänka, ja, men mer, lite relaterat till det, liksom, alltså konspiratoriska resonemang, liksom. Att man bara liksom accepterar en ganska sluten, liten, ganska begränsade källor, liksom, eller en liten krets av liksom sanningssägare, om man säger så. Att allt annat ses som propaganda. Eller att man liksom fokuserar väldigt mycket på en specifik fråga, om det nu är invandring eller klimat eller vaccin eller kriminalitet eller gängbrottslighet eller vad det kan vara. Och att man liksom reagerar väldigt, kanske allt mer känslomässigt på diskussionerna. Liksom. Att man har svårt att diskutera utan att bli väldigt upprörd helt enkelt. Liksom. Att man saknar självdistans, humor, liksom de här nyanserna som man kanske är van med annars. Att det liksom tonas ner lite, så att själva språket, alltså hur man uttrycker sig, blir mer polariserat. Liksom. Det tror jag är liksom ganska tidiga varningstecken generellt sett. Liksom. Så kan man ju se mer sociala förändring kanske, att personen liksom drar sig bort från sina gamla kretsar, liksom, sina gamla vänner, liksom, att man får nya bekantskapskretsar och så. Att man hittar nya liksom slutargrupper på nätet eller vad det kan vara. Ja, det kan vara bra, som jag var inne på tidigare också, det här med individuella faktorer som kan öka risken. Det är ifall om personen samtidigt går igenom någon typ av livskris, alltså att man har fått sparken kanske, man är arbetslös, kanske haft någon anhörig som har gått bort eller fått någon sjukdom eller så. Så att om det då är samtidigt, så kan man ju vara lite extra uppmärksam helt enkelt. Så.
Vad kan man som medmänniska då göra? Finns det några verktyg som fungerar?
Ja, jag tänker att det viktigaste egentligen är att man försöker hålla kvar relationen med personen. Liksom. Att man ställer frågor, man låter personen liksom förklara hur han eller hon tänker, liksom. Att man är intresserad, liksom, inte att man liksom bekräftar liksom felaktigheter som personen säger eller så, liksom, eller misinformationen eller så. Det är en balans helt enkelt där, för att jag tänker att målet i diskussionen ska nog inte vara att man ska liksom vinna debatter, liksom, utan att syftet är istället att man ska ha kvar ett samtal, ha kvar en dialog med personen, liksom, så att. För det ser man också, liksom, en direkt konfrontation när man säger du har fel, liksom, det här är fel, det här är en konspiration. Det leder ofta till att personen i fråga går djupare in i den här bubblan. Liksom. Så att jag tror mer att det är viktigt, liksom, att man är respektfull, liksom, nyfiken. Jag tror det kan bidra till att man i bästa fall i alla fall kan bromsa den här processen. Liksom. Så man försöker ha kvar någon typ av band. Liksom. För det ser vi ju i sig, liksom, att sociala band, alltså vänner, familj och så, det i sig är en skyddsfaktor i radikalisering. Så som. Och sen finns det väl kanske andra faktorer som är lite mer preventiva faktorer som man kanske kan jobba med tidigare. Så. Om man känner att ens förälder eller morförälder, vad det kan vara, är lite i riskzonen. Så där. då tänker jag kanske att man, det pratar man ibland om att man kan försöka öka digitala resiliensen, alltså människors motståndskraft mot missinformation. Att man liksom lär sig på förhand att identifiera potentiell missinformation, att kunna ifrågasätta och sådär. Och då tänker jag lite, det var vi inne lite på förut liksom, men det relaterar till både liksom källkritik och liksom den här typen av mediekunskap. Att man lär sig kanske känna igen AI-genererat innehåll till exempel, liksom AI-genererad propaganda och så.
Mm.
Men också tänker jag att förstå hur de här plattformarna funkar liksom. Alltså hur funkar algoritmerna, hur påverkar det oss och sådär. Så att jag tror att den typen av liksom preventiva åtgärder i kombination kan vara väldigt effektiva och så. Och sen om det har gått långt så handlar det mycket mer om de här sociala relationerna och försöka ha kvar den, så skulle jag säga.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Maja Nordman och Anton Törnberg, docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Vi finns med nya avsnitt måndag till torsdag på Yle Arenan. Lägg till nyhetspodden i din lista och beställ på våra notiser bredvid startknappen i appen. Max Kivivuori har mixat avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.